P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll där vi får höra mer om ett nytt vaccin mot cancer som nu testas. Fem personer har omkommit i fjällen sedan i vintras på grund av kolmonoxidförgiftning. Hör om vad man kan tänka på för att inte det ska hända. Det handlar om bråket inom oppositionen i Sverige. Centern och vänstern träter. Är det allvarligt och hur realistisk är Centerns dröm om en mittenregering? Och sen om när fartygen i Hormuzsundet börjar röra sig, då har de inte bara olja i lasten utan även invasiva djur och växter i vattentankarna som kan börja sprida sig över världens hav. Jag heter Annika Nordin. Välkomna! Och först så ska det handla om en ny behandling mot svår hudcancer. De amerikanska läkemedelsbolagen Moderna och Merck har presenterat preliminära resultat från en pågående studie om ett vaccin mot hudcancer som så här långt visar goda resultat. Och med nu har vi Lars Ny som är professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ansvarig läkare för några svenska patienter som ingår i den här studien. Vad mer konkret visar den?
Den visar ju att vad vi har hoppats när vi startade studien, nämligen att vi minskar tydligt risken för återfall hos de här patienterna av sitt maligna melanom. Studien visar också att man får minskad fjärrmetastasfri risk, och det är i linje med det som vi har sett i en mindre studie i fas 2. Det som är unikt med den här är ju att det är en fas 3-studie, en registreringsstudie för den här nya behandlingsprincipen.
Och vad tänker du då kring de preliminära resultaten?
Jag är ju väldigt glad för att vi kan se att vi bekräftar de data som har funnits där man har sett tydliga riskreduktioner på 49 respektive 59% när det gäller de här viktiga sakerna för den här patientgruppen. Vi tror ju att det här är en behandling som kommer att vara viktig för en rätt stor grupp av patienter med just med malignt melanom. Men förhoppningen är ju att det också kan hjälpa andra patientgrupper.
Och hur går den här behandlingen till då som patienterna får i det här sammanhanget?
I den här aktuella studien så kombinerar man ju det här mRNA-vaccinet med den konventionella behandlingen med PD-1-hämmare, en slags immunterapi. Så man får de här parallellt och patienterna erhåller då upp till 9 injektioner med det här vaccinet parallellt med att man får det andra läkemedlet intravenöst.
Och ger det här några biverkningar?
Det är ju det som är också är fantastiskt faktiskt, för att det ger lite lokala reaktioner vid instickstället, men vi har inte sett några nya biverkningar alls och ingen ökad frekvens av dem, så det verkar fungera och tolereras väldigt väl av patienterna i den här studien.
Och för att förstå det här nya då, vad är skillnaden mot den behandling som annars ges idag mot hudcancer?
I vanlig svensk rutinsjukvård idag använder vi ju då immunterapi med PD-1-hämmare. Men i den här studien så har man ju då jämfört detta med tillägg av att det här mRNA-vaccinet, så man får båda de här läkemedlen. Och då ser man just de här vinsterna mot den behandling som idag är standard annars i Sverige.
Och hur många patienter ingår i den här studien som pågår?
Totalt sett var det drygt 1100 patienter från olika delar av världen, Australien, Nordamerika och i Europa.
Och kan det här vara ett första steg då, eller på ett sätt att bota cancer helt och hållet, skulle du säga?
Ja, vi kan ju hoppas att detta är ytterligare en typ av behandling som har möjlighet att faktiskt åstadkomma detta för kanske inte alla patienter, men för en del och med flera olika typer av cancerformer.
Tack Lars Ny som är professor och överläkare och Matti Sellberg som är vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet välkomnar också de preliminära resultaten som den här studien visar. Det sa han när jag pratade med honom tidigare idag.
Jag tycker det är jättelovande. Och det här är framtidens teknologi, eller det är inte den enda, men det är en av framtidens teknologier för att behandla cancer. Och det är ett effektivt sätt att helt enkelt aktivera kroppens immunsvar mot den egna cancern.
Hur menar du då?
Ja, det är ju så här att alla människor har lite olika immunsystem. Och det innebär att cancer som då muterar hela tiden, den kommer att mutera på olika ställen hos olika människor. Och det innebär att man måste skräddarsy ett cancervaccin för varje människa, ett helt unikt för varje människa. Och det är precis vad man har gjort i det här fallet. Man har tagit ut en bit av tumören, man har tittat på tumörens DNA och jämfört det med vanligt frisk DNA. Och så har man hittat mutationer då som är associerade till cancern helt enkelt. Och de mutationerna har man då tagit med när man byggt sitt cancervaccin. Och då har man tagit fram baserat på de här mutationerna är ett mRNA-vaccin som man då har gett till patienten. Och den här processen då, att från biopsi till vaccin, det tar 6 veckor. Det är fantastiskt bra, men det är ett helt nytt sätt att ta fram vaccin, det vill säga ett vaccin för en patient.
Så vad är den största skillnaden mot hur det är annars hittills då, menar du?
Ja, vanliga vaccin, där är det ju så att man ska förhindra en smitta med något patogene virus eller bakterie. Och där tar man då viruset eller bakteriens genom och sätter in i vaccinet. Och då kan man oftast ta en eller ett par varianter. Och så kan man vaccinera hela jordens befolkning. Men det kan man inte i det här fallet, utan här är det patientens egen cancer som ska bekämpas, och då måste man ha rätt vaccin som faktiskt kan aktivera ett immunsvar som känner igen den egna cancern. Så det är väldigt annorlunda från vanliga vaccin.
Och det finns ju så många olika typer av cancer. Hur ser det ut med vaccin mot andra former?
Ja, det här är ju då en av de cancer som har mest mutationer, och man har då också sett att de här immunaktiverande läkemedlen, den här Keytruda som de här patienterna har fått i kontrollgruppen, att det fungerar väldigt bra när man aktiverar kroppens eget immunsystem. Och det fungerar väldigt bra på cancer som muterar väldigt mycket. Men har man en cancer där det är väldigt få mutationer, då blir det betydligt svårare att behandla med ett cancervaccin. Det kommer säkerligen att gå i framtiden, men jag tror att just nu så är det de här cancerna som har väldigt mycket mutationer som man kommer att rikta sig mot.
Och om man jämför då med framtagandet av vaccin mot exempelvis virus jämfört med ett vaccin mot just cancer, vad är skillnaderna?
Ja, den absolut största skillnaden, det är det att ta covid-vaccinet, även om det är ett, så att säga, ett variantvaccin då, det vill säga att det har virus har muterat lite grann, så tar man fram en ny variant, men då ger man samma variant till alla människor. Stora skillnaden här är att för varje patient måste man ta fram ett helt eget och unikt vaccin, och det är någonting som vi inte har gjort tidigare.
Vad betyder det här då kostnadsmässigt?
Ja, det här kommer inte vara gratis. Jag skulle ju gissa att det, jag har ingen aning, men det är säkerligen i prisklassen minst 100 000 kronor, va? Upp till säkerligen kanske en eller ett par miljoner. Därför att det här är inte billigt, det är väldigt mycket som ska göras. Och framförallt så ska man klara av att göra det så fort som möjligt. Så att tar det för lång tid, då kanske patienten hinner bli alldeles för dålig eller kanske till och med dö. Så att här är, när det gäller den här typen av vaccin, så är tid extremt viktigt, att det går fort och att man gör hela den här processen på 6 veckor. Det är liksom en nyckel att det hela ska funka.
Har vi en sjukvård i Sverige som kommer att kunna hantera det utifrån den kostnaden som det nya vaccinet då innebär?
Det är ju alltid så här att precis när ett nytt läkemedel introduceras så är det väldigt, väldigt dyrt. Men det vanliga är att priset sjunker ganska fort. Och jag tror också att det här är en sån behandling som kan gynna ganska många patienter, och det gör att kanske priset går att hålla ner lite grann. Men det är absolut, alla de här nya läkemedlen, de innebär en utmaning rent kostnadsmässigt. Det, visst är det så.
Fungerar ett vaccin mot cancer annorlunda än mot en virussjukdom?
Nej, det gör det faktiskt väldigt liknande. Det är ofta det man vill ha fram mot virussjukdomar. Det är antikroppar för att förhindra infektion, och sen så vill man också ha T-celler som kan slå ihjäl infekterade celler. Med cancervaccin, då är det just den här andra saken. Man vill slå ihjäl cancercellerna, och då är ju en aktivering av cytotoxiska T-celler, som de heter, som då kan slå ihjäl cancerceller. Så att det, man kan säga att det är 50% likt ett helt vanligt vaccin.
Det pågår fortfarande det här som en studie. Hur troligt är det att det här kommer att landa i ett fullvärdigt vaccin?
Ja, det här man ska komma ihåg, det här är en fas 3-studie. Och när man gör fas 3-studier, det är de studierna som är stora, de är välkontrollerade, och man gör dem för att sen lämna in till läkemedelsverk som EMA i Europa eller FDA i USA. Så att de kommer med största sannolikhet, baserat på den här studien, kanske måste göra någonting mer, det vet jag inte. Men jag tror att det kommer att gå relativt fort innan den, alltså tills att det här faktiskt är ett godkänt läkemedel.
Vad menar du med relativt fort?
Ja, det är farligt att säga fort när det gäller vaccin, men om vi tar covid-vaccinen som ingen trodde att man kunde ta fram på mindre än ett år. Nu har man ju jobbat väldigt länge med de här studierna, men från det att de, jag skulle tro att om de kanske lämnar in under hösten till läkemedelsverken om godkännande, då kan det mycket väl bli godkänt under nästa år. Så jag tror inte alls det ligger särskilt långt bort.
Det sa Matti Sellberg, som är vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet, när jag pratade med honom tidigare idag. Och innan det så hörde vi också Lars Ny, som är professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Tidigare i somras så hittades två män döda i ett tält i Härjedalen, och nu visar polisens utredning att orsaken bakom dödsfallen var kolmonoxidförgiftning. Enligt Dagens Nyheter så har 5 personer omkommit i fjällen bara sedan i vintras av just kolmonoxidförgiftning. Och med mig här i studion nu är Ekots reporter Rickard Elefalk. Ja, Rickard, vad vet vi om vad som kan ha hänt de här två männen?
Ja, men det var den 10 juli för omkring 6 veckor sedan som de två männen, den ena i 30-årsåldern och den andra runt 55, anmäldes försvunna till polisen. De hade varit på fiskeresa i Härjedalen och hittades sen på kvällen döda i ett tält. Polisen har aldrig misstänkt något brott i samband med det här, men man har gjort en utredning då för att fastställa dödsorsaken. Och det kommunicerade man igår, och det visade sig då att det handlade om kolmonoxidförgiftning. De ska då ha haft en kamin i tältet, och misstanken är väl att det är just eldningen i ett tält utan tillräcklig ventilation som har orsakat den här förgiftningen.
Och vad vet vi om de andra dödsfallen?
Det handlar om ytterligare 2 tillfällen då, båda i februari 2025. Totalt dog 3 personer vid de här 2 tillfällena. Först var det 2 män i 60-årsåldern som hittades döda i ett tält vid Kebnekaises södra fjällstation. De hade varit ute på jakttur, och enligt DN så hade de eldat i en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält. Det är då en typ av väldigt praktiskt tält som är lätt att ta med sig och sätta upp, men som ofta är ganska dåligt ventilerat och liksom inte anpassat för att sova i. Sen hittades också en kvinna död vid ett rastskydd vid Bruksvallarna i Härjedalen. Då hittade man också ett stormkök inne i det här rastskyddet. Och gemensamt för alla de här dödsfallen är att det ska handla om personer som varit ganska erfarna på fjället. Alltså inga nybörjare när det kommer till friluftsliv, och dödsfallen har blivit väldigt uppmärksammade då på grund av det bland annat.
Och vad är kolmonoxidförgiftning för någonting, som man förstår vad det är?
Ja, men alltså det som händer i kroppen är att den här gasen, kolmonoxid då, den konkurrerar ut syret i kroppen, vilket gör att man börjar kvävas inifrån helt enkelt om man andas in den. Och det läskiga är att kolmonoxid är då, den saknar lukt och färg och sprids också väldigt lätt i luften. Så börjar man få i sig kolmonoxid så är det ingenting som man märker. Kolmonoxid sprids bland annat då vid eldning, och det är faktiskt kolmonoxidförgiftning som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder, inte själva elden då. Och övernattar man i ett slutet utrymme med dålig ventilation som börjar fyllas av den här gasen, då är det liksom en stor risk för att man förgiftas i sömnen utan att märka det och dör sen.
Och men nu har vi också Per-Olof Wikberg som är samordnare på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Välkommen!
Ja, men tack så mycket.
Vi hör här om 5 dödsfall på grund av kolmonoxidförgiftning på mindre än ett år. Vad tänker du kring det?
Det är väldigt tragiskt. Alla olyckor är tragiska. Men det är också väldigt ovanligt att vi har så pass många olyckor på kort tid. Jag har inte sett den här typen av olyckor på mer än 15 år tidigare i statistiken. Så det är det som är unikt med de här olyckorna.
Och vad säger du då om varför det har varit flera sådana här fall den senaste tiden då?
Det kan vara slumpen. Det kan också vara att det finns just de här nya pop-up-tälten som är väldigt täta och inte anpassade för att sova över i som ett fjälltält där till exempel av bra kvalitet. Och det har ju skett i samtliga fall, eller inte i rastskyddet då, men att man har haft på en kamin med dålig förbränning då under natten när man sover och helt enkelt dött av kolmonoxidförgiftning.
Och vad är det som kan hända då i ett tält som du beskriver där och som orsakar en sån här förgiftning?
Ja, det är ju de här täta tälten eller utrymmen utan bra ventilation. När man använder typ campingkök eller i det här fallet senast då en kamin med ofullständig förbränning. Precis som rapporten säger så den här gasen bildas då och hindrar blodet att transportera syre. Och man blir medvetslös och till slut avlider. Men det är som sagt väldigt sällsynt.
Är det något särskilt som har hänt med utrustningen på friluftsområdet de senaste åren då som har ökat risken för att det här kan hända?
Det är någonting vi undersöker. Vi har ju en stor skara av aktörer inom fjällsäkerhetsarbetet och även kontakt med aktörer som gör campingkök och tält. Och det enda vi kan se det är att de här täta nya pop-up-tälten då, som egentligen är fisketält, det kan vara en orsak. Men framförallt är det ju att man måste alltid ha bra ventilation när man använder campingkök eller andra värmekällor. Det är då det händer. Så att det är det viktigaste man ska tänka på. Och lagar man mat i tält till exempel, det är många som gör det. Det är ingen fara för det är ju under relativt kort tid. Men det är när man fortsätter att använda köket då för att värma sig under natten till exempel. Det är då det börjar bli farligt.
Och vad kan man då göra för att skydda sig för att inte det här ska hända?
Man måste säkerställa god ventilation och vill man vara helt säker ska man använda köken utomhus. Och man ska ju undvika eldning som kan innebära att elden bara pyr. Och man gör det kanske under natten ofta, att man drar ner spjället och låter det sakta glöda då. Och sen kan man även använda kolmonoxidvarnare. Man känner ju inte lukten och man ser den inte och man kan inte upptäcka den innan det är för sent. Så en kolmonoxidvarnare är inte så jättedyr, men det är inte många som använder den.
Och förra året stack ju ut rent generellt med ovanligt många dödsolyckor, 18 döda totalt. Hur pass förberedda är människor då för att vistas i svenska fjällen skulle du säga?
Det varierar, men man ska tänka på att det är väldigt många besökare i svenska fjällen. Och eftersom vi inte haft olyckor under lång tid så blir det ju väldigt sällsynt, väldigt osannolika olyckor. Men nu har det hänt många på kort tid och det oroar oss och därför så jobbar vi, alla aktörer då, i Fjällsäkerhetsrådet som är samordnare med att försöka förstå varför de här olyckorna händer just nu.
Och ditt bästa tips då rent generellt om man vill resa till fjällen, vad ska man tänka på inför en sån resa?
Nej, det finns väldigt mycket att tänka på, men utrustning är alltid viktig. Att man tränar på utrustningen hemma, att man vet hur den fungerar. Det är de vanliga tipsen, att man ska följa med väderprognoser, vara förberedd för det väder som kommer. Och när det kommer till just tältning, det är ju inte alla som tältar i fjällen, utan många bor ju i stugor också och går dagsturer. Men ska man tälta, så se till att man har tränat på utrustningen, se till att det finns ventilation som fungerar. Och ska man vara helt säker, så ska man ju använda campingköket utanför tältet.
Tack för de tipsen, Per-Olof Wikberg, som är samordnare på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Innan det hörde vi också Ekots reporter Rickard Elefalk. Och med detta så lämnar vi över nu till eftermiddagens program som leddes av Lasse Johansson och Sharon Joma.
Inför riksdagsvalet om 3 veckor så leder oppositionen ganska tydligt i alla mätningar. Men lika tydligt så har de svårt att vara sams.
För Vänsterpartiet säger ju nej till en regering som de inte är med i själva. Och Centerpartiet säger nej till en regering där vänstern är med.
Ja, och Centern vill istället ha en mittenregering utan inflytande från ytterkanterna. Och så här lät det i SVT igår kväll när Ida Gabrielsson från vänstern mötte Hannes Hervieu från Centern.
Ni har gjort er känna för ett vallöfte tydligare än något annat. Det är att ni kommer utlösa nyval om inte ni får sitta i regering. Det är det er viktigaste fråga. Vår viktigaste fråga, om jag får prata klart, är att jobben ska bli fler, att utsläppen ska gå ner och vi ska satsa mer på den psykiska hälsan. Så om ni vill gå till en
form...
Nu vill jag jättegärna få prata klart. Jag förstår att du är stressad, för du börjar se att er idé om 2 alternativ faller samman. Och väljarna ser att det är 3 alternativ som ligger på bordet. Skulle, om jag får prata klart, så uppskattar det supermycket.
Hannes Hervieu där i Centerpartiet, som lät mest får man väl säga. Ida Gabrielsson också försökte tränga sig in från Vänsterpartiet i SVTs Aktuellt igår.
Mm. Surt. Fredrik Furtemach, Ekots politikkommentator. Hallå på dig.
Hejsan.
Ja, det vi hörde här, är det en klyfta som ökar mellan Centern och vänstern där i oppositionen, eller är det här politiskt spel?
Man kan faktiskt säga att klyftan ökar. Centern har länge haft en hård och avvisande retorik mot Vänsterpartiet. Men så har det inte varit från Vänsterpartiets sida riktigt. Men i takt med att tiden går och Centern fortsätter att låta helt avvisande, så har Vänsterpartiet isknat till. Och nu är det ett hårt tonläge från båda håll.
Mm. Och vem har svårast för den andra, skulle du säga? Går det ens att säga det?
Det här är ju 2 partier som har svårt för varann, men möjligen är kanske känslorna allra kallast i Centerpartiet. Om man tittar på väljarna, så tycker centerväljare också lite mer illa om Vänsterpartiet än vänsterpartister tycker om Centern. Mm. Sen ska vi också komma ihåg att Centern är ju låsta genom sin inre splittring i hur nära man kan komma Socialdemokraterna och hur Sverige ska styras. Och det gör det svårt för Centern att röra på sig.
Vad tror du att Socialdemokraterna tänker om det här grälandet mellan Centern och Vänstern?
Ja, när det låter som det gjorde i Aktuellt igår, så skadar det de rödgröna som regeringsalternativ. Det skärper ju bilden av en opposition som inte kan komma överens, och det är dåligt även för Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna själva glider undan hela den här diskussionen om regeringsfrågan genom att ständigt säga att de kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Mm. Och det har varit förvånansvärt effektivt. Ofta tar diskussionen slut där.
Och vi hörde ju Magdalena Andersson i Ekot. Vi kan höra henne glida här lite igen.
Det enda jag utesluter samarbete med, det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
Jag tycker om den här kampen som har blivit mellan Centern och Vänsterpartiet nu, där båda säger att de är garanten för att det ska bli antingen en vänsterinriktad regering eller en mer högerinriktad regering.
Vill man ha en stark socialdemokrati som kan leda Sverige i en orolig omvärld, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
Men vill du hellre sitta i regering med C än med V?
Ja, mitt fokus efter valet, om det är så att jag får talmannens uppdrag att bilda regering, då kommer jag vara att få igenom maximalt med socialdemokratisk politik.
Mm, Magdalena Andersson här, reporter Anja Haglund från TT. Fredrik Furtemach, ja, finns det någon lösning här att få ihop Centern och vänstern? Finns det en framtid för de här två?
Ja, Centern avvisar ju, som vi har hört, att Vänsterpartiet skulle ta plats i regeringen, men de har inte stängt dörren för att Vänsterpartiet skulle få vara en budgetpartner. Nu nöjer sig inte Vänsterpartiet med det. Ja, någon av de här två måste troligen ge med sig om inte båda vill vara kvar i opposition, även om den rödgröna sidan blir störst i valet.
Mm. Är det ändå inte lite konstigt att de så frenetiskt diskuterar detta? Det är 3 veckor kvar till valet. Alltså, har de tagit ut den här segern redan nu?
Ja, det kan ju låta så ibland. Men man brukar säga att det är farligt för ett parti att ta ut segern i förskott. Mm. För alla valarbetare måste göra sitt yttersta. Men jag håller med om att det låter så ibland. Mm.
Mm. Om man blir ju nyfiken på den här önskan från Centern om en stark mittenregering där KD ska vara med. Hur realistiskt är det, tänker du?
Jag betraktar det som orealistiskt. Ebba Busch fortsätter i och för sig att flörta med Magdalena Andersson som hon har gjort under lång tid. Men jag bedömer det som ett spel, att det handlar om taktik. Det här agerandet ger Ebba Busch uppmärksamhet. Hon framstår som en samarbetspolitiker. Sen är det också så att hon hoppas locka mittenväljare i valet. Hon har sagt att det bara är Kristdemokraterna som kan göra det inom Tidöpartierna. Och så markerar hon samtidigt mot Moderaterna att hon inte bara är deras lydiga hjälp. Men det här har skapat ny irritation inom Tidöpartierna, och min kollega Helena Gissén har pratat med irriterade källor där som tycker att Ebba Busch skapar oklarhet och nu får det räcka. Mm. Det finns en gammal irritation över Ebba Busch, kanske främst inom Moderaterna. De tycker att hon solospelar och att hon struntar i laget.
Men Centern då, vad tjänar de på att åter och åter upprepa och försöka fria till KD här då?
Ja, men för dem är det framförallt Centern behöver ju ett svar på hur Sverige ska styras när de avvisar Vänsterpartiet. Det är därför de återkommande nämner Kristdemokraterna, trots att Kristdemokraterna säger nej, vi kommer inte byta sida.
Vi ska höra vad Ebba Busch sa idag om hennes relation till oppositionen.
Jag tycker att det är ett moget och klokt ledarskap som jag och Magdalena Andersson har försökt visa prov på. Jag har valt att hantera Socialdemokraterna och henne annorlunda. De har valt att svara upp, och det tycker jag att svenska folket förtjänar. Politiker som är meningsmotståndare men som inte föraktar varandra, som inte behandlar varandra respektlöst på det sättet som vi såg Vänsterpartiet agera i debatten med Centerpartiet igår till exempel. Och jag diskuterar gärna vidare frågor om försvar och energi med Socialdemokraterna och ser där det går att hitta samförstånd i välfärdsfrågorna.
Det finns ju ändå en verklighet där ni kan förlora. Är KD öppet för andra regeringssamarbeten i händelse av att det sker?
Vi kommer aldrig att stötta en regering som kommer med en skadlig politik för Sverige. Och att förhandla med partier som då ska göra upp med Miljöpartiet som vill dra upp migrationen, som vill höja bensinpriserna, som vill ta oss ur kärnkraftsprogrammet till exempel, och som inte kan ta ordet islamist i sin mun, och som dessutom ifrågasätter hur stort problem vi har med islamism överhuvudtaget när 5-åringar i Göteborg inte kan följa med på förskoleutflykt för att de är judar. Det kommer vi ju aldrig kunna stötta, och där kan väljarna känna sig väldigt trygga.
Reporter här var Hiva Abdelsadi, Fredrik Furtenberg. Var det här ett nej igen, eller vad var det för någonting?
Ja, men Ebba Busch brukar göra så här. Hon brukar fortsätta sin flört med Magdalena Andersson, men på en rak fråga om hon kan tänka sig att byta sida så är svaret alltid nej. Det där tycker jag styrker att det är ett spel som pågår.
Och Centern, som vi var inne på, de fortsätter ju tala om den här breda mitten. De har gjort det så många gånger tidigare, tycker jag, senast förra valet. Hur väl har den där önskan om den breda mitten liksom fungerat?
Ja, väldigt dåligt måste man väl säga. Den där formuleringen har ju varit ganska hånad, och Centern har varit ensam om den här visionen att Sverige ska styras blocköverskridande. Och i takt med att Tidöpartierna bara har kommit närmare och närmare varann så blir ju det här mer och mer orealistiskt.
Mm. Och Centerns väljare då, vad tycker de om en bred lösning? Vad vet man om det?
Det här är intressant tycker jag. Valforskarna i Göteborg har frågat Centerväljare, och de visar inget intresse av Kristdemokraterna. När man frågar Centerväljarna vilka partier de vill se i regeringen så svarar det 0% någon variant där Kristdemokraterna är med. Så att jag tror att det här är liksom en variant som väldigt få tänker sig överhuvudtaget utanför politiken.
Och ändå är diskussionen där.
Ja, men som sagt, det handlar väl om att Ebba Busch, hon har nytta av sin flört. Ja. Så Centerpartiet behöver kunna svara på hur Sverige ska styras. Mm. Och även Magdalena Andersson tycker också om den här flörten för att den försvagar tidigare samarbetet. Och den gör det hennes vision lite troligare när hon säger att hon kan samarbeta med alla. Så det är ett spel här där flera har nytta av det här som pågår.
Tack för den sammanfattningen, Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator. Ja, över 1500 fartyg har ju legat stilla i Persiska viken i flera månader efter att Hormuzsundet stängdes. Möjligen kanske verkar en del ha börjat röra på sig nu då, om man ska tro på en del uppgifter från amerikanskt håll i alla fall.
Mm, och under tiden så har skrov och balastvatten kunnat fyllas med alger och musslor och andra organismer som kan spridas över världens hav när fartygen börjar röra sig igen. Och nu varnar forskare för en möjlig global superspridningshändelse för invasiva arter.
Mikael Tedengren är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Välkommen till Studio 1.
Tackar, tackar.
Är det ett allvarligt hot här?
Ja, det får man väl säga att det är. Som spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
Och vad kan man tänka sig, vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
Ja, alltså de organismer som har frisimmande larver och fäste på båtskrov just i Persiska viken, det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen, om de lyckas etablera sig på en ny plats eller inte. Mm. Det här är ju ett problem som finns, som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
För att det är massa saker som hinner fastna på själva båtarna också, eller hur?
Ja, dels det. Men i och med att de ligger still så pass länge så är det ju inte heller den här naturliga nötningen. Man kan tänka sig att de här samhällena som utvecklas på båtskroven, de hinner så att säga mogna. Det blir faktiskt fullvuxna individer istället för små nybakade larver. Och de kan ju i sin tur sprida sin avkomma om de hamnar på en ny plats där de råkar trivas då.
Och vad händer då när de här fullvuxna arterna hamnar i nya havsområden? Hur påverkar de?
Ja, det finns ju egentligen inget svar på den frågan, för det kan ju hända precis vad som helst beroende på vilken art det är och var den hamnar. Men rent generellt kan man ju säga att det blir ju en ny konkurrent, en ny spelare i ett ekosystem där den så att säga gör debut eller en entré. Och beroende på hur artrikt eller motståndskraftigt kan man väl säga det befintliga ekosystemet är, ju motståndskraftigare är det ju mot en nykomling. Men är det ett glest befolkat bottensamhälle då, med få arter, då är det känsligare och då kan ju en nykomling bli just invasiv.
Mm, kan du ge ett exempel på det när det har hänt?
Ja, alltså man kan ju säga att kanadagåsen, när den kom till Sverige, den var ju invasiv i början. Och nu har man ju strykt den från listan för den har varit så länge i Sverige. Men man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som ju på många platser har tagit över helt och hållet.
Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
Det är ju mycket troligt. Mm. De fanns ju i Europa, de odlas ju i Frankrike till exempel. Och det var förmodligen därifrån de kom till den svenska västkusten. Och det var med mycket stor säkerhet via fartyg eller rent av fritidsbåtar.
Du sa ju så här att det beror lite på var de hamnar, de här, i vilka vattnen. Vad är det för vatten som är känsliga? Jag vet inte vart de här båtarna är på väg. De är väl på väg åt lite olika håll, tänker jag med.
Ja, de är förmodligen så många, så statistiskt sett är de ju på väg precis överallt.
Ja.
Men om man då tänker att mycket av oljan till bortre Asien, Sydostasien och Kina och sådär, det går ju, det är bland annat de här båtarna som ska österut så att säga. Då kommer de ju fortsätta att befinna sig i varma vatten, i tropiska hav, och kanske även slutstationen är ett tropiskt hav. Då har de ju väldigt goda förutsättningar att etablera sig. Det är en annan sak om de sätter rak kurs till Alaska, då kan ju de här organismerna kanske inte hänga med hela vägen, utan då dör de på vägen. Men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte helt enkelt.
Hur stor är risken att arter från Persiska viken når våra vatten då?
Ja, jag vet ju inte om det är några fartyg på väg hit därifrån. Men generellt sett kan man väl säga att ju mer olika det mottagande ekosystemets mikroklimat eller klimat är, ju större är ju chansen att de här inte överlever och etablerar sig. Men å andra sidan är det ju många av de här marina organismerna, de har ju inga direkta temperaturpreferenser, de saknar ju värmereglerande system, så de kan ju klara sig rent teoretiskt även i kallare hav.
Finns det något som då de här fartygen eller rederierna kan göra för att motverka det här och minska risken för att sprida arter som inte ska vara på de platserna dit de går?
Nej, egentligen nej. Det är för omfattande handel. Det enda är ju igen, man provar ju med olika giftiga bottenfärger och varierande framgång, men det sätter ju sig saker i alla fall. Och så det, egentligen det enda är väl mekanisk städning av båtskrov. Och det är, kan man ju tänka sig hur dyrt det skulle vara.
För det finns inget ansvar för rederier eller handmyndigheter eller sådär att göra kontroller eller att genomföra någonting som skulle stoppa detta. För det är ett välkänt problem, menar jag.
Ja, det är ett välkänt problem, och just när det gäller skroven så känner jag i alla fall inte till någon legal myndighet eller enhet som tittar på det. Det finns ju vissa regler när det gäller ballastvatten. Man får inte släppa ut det för nära, på grund av vatten och för nära kusten, och det finns metoder att UV-behandla och sådär så att man dödar mikroorganismer som finns i ballastvattnet. Men just kontroll av båtskrov, det känner jag inte till överhuvudtaget.
Nej, men följer rederierna eller båtarna de där föreskrifterna?
Ja, du, som man frågar får man svara, antar jag.
Jaha,
det finns ju dubbelbottnade dubbelskrov och så vidare som rederier lovar att använda när de transporterar olja, och det gör de ju inte alltid, utan det är ju, jag tror att det är lite vilda västern faktiskt när det gäller de här reglerna, med tanke på hur mycket nya planktonorganismer som sprids. Så vore det en så strikt kontroll som man skulle önska, då skulle väl det inte hända, antar jag. Men nu händer det ju.
Säger Mikael Tedengren, alltså forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Tack för att vara med i studiet. Och i år 2026 så firar det svenska flygvapnet 100 år, och det här är något som kommer firas under Försvarsmaktens flygdagar nu kommande helg i Linköping.
Och i mitten av 1900-talet så räknades det svenska flygvapnet som det fjärde största i världen. Och det var neutraliteten och alliansfriheten som låg bakom att Sverige satsade så stort på en egen flygindustri.
Säkerheten idag är väsentligt bättre än vid 1900-talets mitt, när den snabba tekniska utvecklingen också bidrog till hundratals dödsolyckor. I det här reportaget ska vi titta närmare på det svenska flygvapnets 100-åriga historia och den roll flygvapnet kan komma att få i framtiden.
Det är alltså ingen tillfällighet att vi träffas här på Saab i Linköping, där JAS 39 Gripen byggs och där Saabs senaste modell är.
På en presskonferens i Linköping i slutet av oktober 2025 presenterar statsminister Kristersson och Ukrainas president Zelensky en framtida stor affär. Uppgörelsen handlar om en försäljning av över 100 Gripenplan. I fonden bakom de båda statsledarna finns det nya JAS Gripen E, som bara några dagar tidigare formellt överlämnats till flygvapnet under högtidliga former. Uppgörelsen är ett exempel på den medvind som Saab och JAS flyger i. Thailand, Colombia och Peru är några av de andra länder som visat intresse för planet. E-modellen är den senaste versionen av JAS-planet som började utvecklas i Sverige redan under 1980-talet. Den senare delen av det svenska flygvapnets 100-åriga historia.
Nu är vi på väg in i vår lite nyare utställning som heter Flygfärdig. Och den handlar ju då om det tidigaste flyget fram till slutet på andra världskriget ungefär.
Linus Berg Majsterena, museipedagog, visar in i en av de stora utställningshallarna på Flygvapenmuseet i Linköping.
Så vi har ju flygplan allt ifrån det här aeroplanet nummer ett, eller Bryggarkärn som den också kallas. Då är det första svenska militära flygplanet som flyger första spaningsuppdraget är 1912, ända fram till en J21R som då är första jetflygplanet som flyger 1947.
Det äldsta planet från 1900-talets början består av trästomme, dukeklädda vingar och något som mest liknar cykelhjul. Det ger en bild av och insikt om en hisnande snabb teknikutveckling som flyget gick igenom under 1900-talets första hälft. Och där det svenska flygvapnet grundades 1926.
Ja, det var ju Sverige ändå förhållandevis tidigare med. Och det visar ju ändå att man har en tilltro till flygvapnet. Man inser att här finns det liksom en potential. Det här är någonting som är viktigt militärt nu. Man har ju börjat se det under första världskriget och det sker ju även en del mindre konflikter under 20-talet där flyget används mycket. Och man ser att här är någonting som förmodligen kommer att utvecklas.
Jag har ju varit med om den generation som där det hände så mycket från jetteran och framåt till det allra modernaste. Jag har inte förut Gripen, men Vampire-tunnan, Lansen, Draken, Viggen.
Omgiven av flygvapnets 100-åriga historia i flygmuseets stora hangarer träffar jag Kjell Nordström. 1961 som 20-åring tog han klivet in i flygvapnet och han visar och pekar på de olika välkända flygmodellerna som han flugit. Minnena är många.
Ja, det var stort på många sätt. Flygvapnet var ju oerhört stort. I slutet av 50-talet så hade vi ju närmare 1000 flygplan. Vi var det fjärde största flygvapnet i världen, lilla Sverige, vilket ju är rätt fantastiskt.
Det var alliansfriheten och önskan om att vara neutral som var bakgrunden till att Sverige satsade på flyget och en egen flygindustri. Under kalla kriget på 1950-talet räknades det svenska flygvapnet alltså som det fjärde största i världen med omkring 1000 flygplan. Och det var Saab som var huvudleverantör. Piloterna, Kjell Nordström och hans kollegor, fanns i första linjen.
Ja, status naturligtvis lite grann och samtidigt så var det ju ett väldigt riskfyllt yrke. Vi var ju så unga också. Man fick börja på flygskolan det år man fyllde 18. Det innebar att det var 17-åringar som var på flygskolan. Det var 18-åringar som flög tunnan innan de hade körkort. Därför, och innan man fick gå på systemet framförallt.
Men säkerhetsarbetet utvecklades inte i takt med tekniken inom flyget. Det var extremt farligt att vara pilot.
Första stora övningen som jag var med om, flygvapenövningen 1963, då var vi närmare 500 flygplan som var med i den övningen. Första dagen omkom 6 man, 3 Lansen med besättningen, förare och navigatör. Och det var inte tal om att ställa in övningen utan den fortsatte och rullade på.
Över 600 svenska stridspiloter dog på jobbet i övningar med de flygplan som Sverige utvecklade på 1950- och 60-talet.
Vi levde ju nästan med det där. Det var extremt farligt med dagens måttmätt. Men man kan inte översätta dagens värderingar mot det samhälle som fanns för 60-70 år sedan. Det var så helt annorlunda.
1969 drabbades också Kjell Nordström. Under en luftstridsövning kolliderade hans plan med en kollegas.
Det var en väldigt våldsam upplevelse. Jag fattade inte att vi hade kolliderat. Det var mer som en explosion i flygplanet. Och det fattade eld direkt och bara tumlade runt. Och jag fick tag i ett handtag och sköt ut mig med katapultstol. Hamnade i vattnet så småningom, höll på att drunkna innan jag kom upp i livbåten. Och så småningom blev upplockad av helikoptern.
Kjell Nordström räddades av katapultstolen och vinschades upp i en helikopter. Men hans kollega dog.
De vinschade upp med helikoptern och drog in mig i dörren. Så mekanikern som drog in mig, han sa, vem var den andra? Sa han. Då först fattade jag att vi hade kolliderat och min kollega omkom där. Och det tog ju naturligtvis hårt på det. Det var en händelse som jag aldrig ville prata om. Det tog säkert 10 år innan jag överhuvudtaget pratade om den. Det var traumatiskt.
Men trots upplevelsen fortsatte Kjell Nordström att flyga så snart hans fysiska skador läkt efter olyckan. Och idag, 85 år gammal, är han fortfarande aktiv som utbildare inom privatflyget. Efter kalla kriget är i takt med världens förhoppningar om en hållbar fred och avvecklingen av det svenska försvaret så krympte också flygvapnet. Men tillverkningen och utvecklingen av flygtekniken fortsatte. Och i början av 1990-talet togs det första JAS-planet i tjänst. Och även om JAS ifrågasattes i början så går olycksstatistiken inte alls att jämföra med hur det var under kalla kriget.
Om man tittar på Gripensystemet som har varit på förband sedan 1970 och ingen har omkommit. Det är en fantastisk utveckling på säkerhetstänket.
Och efter nästan 100 år med uppdraget att självständigt försvara ett alliansfritt Sverige går flygvapnet nu in i en ny era med arbetet att integreras i NATO. Uppdraget har blivit större, konstaterar flygvapenchefen Jonas Wikman.
Det har varit en svår uppgift att luftförsvara Sverige själva. Nu ska vi luftförsvara Sverige tillsammans med andra och vi ska dessutom luftförsvara alliansen tillsammans med andra. Så det är en utvecklingsväg som vi vill ta och som skapar ganska mycket kraft i organisationen som är en möjliggörare för oss för att faktiskt lösa en svår uppgift.
Men med NATO-medlemskapet höjdes också röster som ifrågasatt om Sverige verkligen behöver ha en egen flygindustri. Argumentet om att vara självständig och alliansfri finns inte längre. 2028 ska det finnas ett beslutsunderlag för vilken väg Sverige ska välja i framtiden. Beslutet handlar i princip om 3 alternativ. Köpa färdigutvecklade plan från något annat land, utveckla och bygga egna ensamma eller i samarbete med andra allierade. Det rör sig om stora kostnader för att utveckla ett nytt flyg, samtidigt som det kan ses som en nationell resurs. Och just nu flyger industrin i medvind med ett stort internationellt intresse för JAS. Och Kjell Nordström ser fram emot att fira flygvapnets 100-årsjubileum och tror på en framtid.
Ja, vi är stolthet över vår flygindustri och att vi har kunnat få fram toppprodukter genom åren. Jag menar, ja, i princip från tunnan och framåt har vi ju haft flygplan i världsklass. Och Gripen nu är ju bland det bästa man kan ha i de här sammanhangen.
Reporter här Carina Holmberg och det var en repris från den 11 januari i år.
Och Studio 1 är tillbaka efter nyheterna och då kommer det bland annat handla om fusk med rotavdrag. SVT Uppdrag granskningsreporter fick ett test utöver 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto.
Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna. Eller att man måste liksom äga sin fulhet.
Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
Ja, det får man väl säga att det är. Eftersom spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Mm. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken åter börjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som ju på många platser har tagit över helt och hållet.
Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlevor har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
Videoklipp publicerade av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer om än i betydligt mindre omfattning och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janmark och Dunkus.
P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kvälls andra timme. Det tycks vara lätt att fuska med rotavdragen. Varken kvitton eller fakturor krävs, visar SVTs uppdraggranskning. Vad tänker Skatteverket göra åt det? Sveriges första moské fyller 50 år. Och så hör vi om ett udda förslag för att spara på spolvatten i toaletten när det är vattenbrist. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.
Ja, det ska vara enkelt att få rotavdrag. Frågan är om det har kanske blivit lite för enkelt.
SVTs uppdraggranskning kan nu avslöja hur pengar har kunnat betalas ut för byggjobb som aldrig utförts.
I ett test så fick en reporter själv ut över 10 000 kronor utan att visa vare sig faktura eller kvitto. Och en matbutik i Halland har fått närmare 3 miljoner kronor i rotavdrag trots att några byggjobb inte verkar ha gjorts alls.
Samir Besasi är reporter på uppdraggranskning. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Ja, vad är det ni har sett i den här granskningen?
Alltså, vi har egentligen sett ett kontrollsystem som då ligger hos Skatteverket när det gäller att kontrollera de här företagen som ansöker om ersättning för att ha gjort rotjobb. Att det kontrollsystemet är väldigt överbelastat och har inte möjlighet att kontrollera att folk faktiskt har gjort ett jobb. Det handlar inte bara om att vi själva lyckas testa genom att jag använder en kollegas bolag och säger att jag har renoverat hos en annan kollegas sommarstuga utan att ha satt min fot där naturligtvis och lyckas få ut pengar inom några dagar. Vi ser också andra företag få ut miljoner på det här upplägget. Och jag tror att det är en bra sammanfattning av det. Och det är mycket pengar där. Det är 22 miljarder för året ungefär som det tog beslut som i rot. Men hur mycket som det fuskas, det vet inte vi. Och det vet tyvärr inte någon annan heller.
Vi kan väl lyssna kort på vad Kent Elmer, vars pappa som nu är avliden, han utsattes för den här typen av bedrägeri. Vi kan höra vad han sa till dig i programmet.
Det är ingen som har varit och renoverat någonting för de pengarna.
Nej, ja, för det är ju rätt mycket. Det är ju flera hundra, det är ju hundratusentals kronor.
Ja.
Hur ser du på att Skatteverket då ger ett rotavdrag för en sån stor renovering som sker hemma hos en 90-plussare?
Det är ganska ofattbart att de kan bara släppa sånt utan vidare, utan några kontroller överhuvudtaget. Mm. Det är fantastiskt. Då kan man ju tänka själv hur mycket som slinker igenom.
Kent Elmer där alltså. Fantastiskt och ofattbart. Samir Besassi, reporter på Uppdrag granskning. Beskriv igen bara hur det här går till. Hur lätt är det?
Nej, men det är ju så att du som kund, så att du vill renovera ditt kök, då får du 30% rabatt på arbetskostnaden av företaget. Och det får du direkt på fakturan, så du behöver inte tänka mer på det. Mm. Men sen vill ju företaget ha de här 30% som de har förlorat. Då. Mm. Och då vänder de sig till Skatteverket som ersätter dem för detta. Med skattemedel då. Det är ju det som är rotavdraget. Så det är företag som begär ersättning för rabatt man ger till kunder, helt enkelt. Och då ville vi helt enkelt testa att det är ju så många miljarder varje år som betalas ut i detta. Och det är väldigt populärt. Det var ju 2,4 miljoner rotärenden för året. Och då ville vi se, men hur kan man få pengar bara genom att bluffa? Så att vi ansökte bara och påstod att vi hade gjort ett jobb. Behöver inte visa att vi har gjort något jobb. Behöver inte visa att någon har betalat oss för ett jobb. Eller visa någon sorts faktura eller bevis överhuvudtaget. Och sen väntar vi bara. Och vi fick ju pengar.
Blev du överraskad då? Eller?
Alltså, hade du frågat mig för några månader sedan när vi började gräva detta så hade jag sagt ja. Men vid första tillfället, efter att ha läst på och fått gjort lite research, så var jag faktiskt oroväckande säker på att det här skulle funka.
Mm. Det finns ju samtidigt någon sorts inbyggd säkerhet ändå i systemet. Man får ett brev hem om det uppges att ROT har använts. Och då har man ju möjlighet att höra av sig till Skatteverket.
Precis, och det är ju det som jag, som vi ser, hävdar är egentligen sin största styrka med kontrollsystemet. Är att man har lagt ut det på folket där ute. Att man får ett informationsbrev om att hej, ett företag har begärt ROT för ditt renovering i ditt hem. Problemet är liksom att folk, när får man det här brevet? Vi har ju sett att det betalas ut innan folk hinner reagera. Det måste gå rätt fort. Mm. Men också att folk gör som man gör med brev ibland. Man lägger det åt sidan. Man ser inte det här, att det här är något som jag måste agera på. Och ibland är det faktiskt också så att folk har haft ROT under det året och kanske tänker att det var det rotjobbet jag gjorde för 3 månader sedan.
Mm. Har du någon uppfattning om omfattningen av det här problemet?
Nej, och det är ju det som är så skrämmande, för att jag har inte det, och jag hävdar bestämt att det har inte Skatteverket heller.
Okej, okay. Vi ska höra med Skatteverket, för de sitter här i studion.
Patrik Lidqvist, du är chef för Skatteverkets underrättelseenhet. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur är det med det här? Har ni någon koll, uppfattning, hur mycket fuskande?
Ja, det fanns en gammal utredning som pekar på 3-4%. Men där håller jag ändå med att man har inte... Alltså det är alltid svårt att säga liksom ett mörkertal, hur stort är det? Så att nej, det behöver man ju liksom förbättra. Mm. Systemet har ju, det är ju ett tillitsbaserat system, det syftar ju till att det ska gå snabbt och enkelt. Men det här har ju Uppdrag granskning visat på luckor som man behöver, och som är bra att de lyfts, för det får jag ta med mig till de mina, och i samarbete sen försöka se hur vi kan göra det bättre.
Men 3-4% sa det, en gammal utredning. Är det mer än det nu, med tanke på att ROT har växt ganska mycket?
Jag vågar inte svara på det. Däremot så kan jag ju se att man under förra året stoppade 193 000 ansökningar. Då var det en blandning där. Och det är de automatiserade processerna. Och stoppade 600 miljoner för att gå ut. I jämförelse med 20 miljarder så är det ju liksom en lägre summa. Ja. Men här så får man ju vara självkritisk och säga, vi måste ju arbeta vidare med det här för att öka säkerheten i systemet.
Men betyder det ändå att 3-4% var okej? Okay?
Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Och nu så hoppas jag ju på att vi ska kunna ta nya och bättre steg i hur vi ska jobba framåt för att få det här systemet bli ännu bättre.
Men hur förvånad är du själv över det här? Jag menar, redan 2009 så kunde man ju se i rapport att det här uppmärksammas, en typ av fusk, och då sa ni att man skulle arbeta emot det här. Hur överraskade du över de här?
Nej, men jag vet ju att det förekommer fusk och bedrägeri i alla tillitsbaserade system. Och där är en stor utmaning med alla sådana system, hur man ska få dem att vara enkla, lättillgängliga men ändå tillräckligt säkra. Och i det här fallet så behöver man ju se över hur man ska kunna jobba vidare med det och fortsätta behålla de positiva delarna av systemet.
Men hur ska det gå till då? Hur ska ni bli bättre på att upptäcka de som systematiskt verkar fuska med det här?
Ja, men ett sätt är ju att jag sätter in min egen enhet i det här arbetet, som inte har fångat upp och varit med i den utsträckningen förut. Och då handlar det mycket om att identifiera kriminella element bakom och sådana delar. Det är ju en del. Sen så har jag faktiskt under dagen efter gårdagens liksom intervju eller program det är 2 stycken företagare som har fått tag på mig. Det kanske är fler som har sökt, men 2 har fått tag på mig. Och de har ju verkligen sagt att man vänd på kuttingen, låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta, som säger att det är så bråttom, tycker de inte att det är. Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över, hur kan vi få till någon sån förändring?
Ja, vad betyder det där då? Att kunderna går in med bank-ID?
Det skulle betyda att det som vi nämnde här, att man får ett brev i efterhand, så det innebär att du får en flaggning i förhand och att du då ska intyga att det här har gjorts med ditt bank-ID. Det var det de här företagarna sa, att de ser att de skulle föredra att det var på det sättet.
Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
Det kan hända. Det är sådana övervägningar man måste ha. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så jag säger inte att det blir så, men jag tyckte det var väldigt intressanta förslag som jag verkligen tar med mig.
Och vad kommer politiken tycka om att det skulle bli...
Det vet jag inte ännu.
Kan man inte tänka sig att man väl inte har det krångligare?
Nej, då får man ju ta det i diskussion. Tycker man att det blir krångligare på det här sättet? Mm. Är det värt det eller inte värt det? Så att jag säger inte att det blir så, men jag tyckte det var intressanta förslag från de här företagarna. Mm.
Litar ni för mycket då på att man läser de här breven som kommer i efterhand om att man har begärt rotavdrag och att det har betalats ut?
Ja, vi får in en hel del därigenom och det stoppas en hel del. Det är ändå 600 miljoner som har stoppats, 193 000. Det mesta är en automatiserad processen. Och sen finns det ju en efterkontroll som är betydligt mindre. Men jag vill ju hellre stoppa innan det går ut. Där får vi också ta och diskutera om vi liksom ska hitta ett bättre förhållningssätt, ett annat system eller jobba på ett annat sätt för att bli bättre.
Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
Okej, Samir Besatzi, reporter, Uppdrag granskning på SVT. Du hör här Patrik Lillqvist, han har en hel del åtgärder som han funderar kring. Vad tror du utifrån det ni sett i er granskning kommer att göra stor skillnad?
Alltså, jag tror så här, eller om vi tar de här 600 miljonerna kort bara som man har stoppat, det där är ju enligt Skatteverket själva inte fusk per se, utan det är ju ofta formalia fel. Någon som skrivit fel fastighetsbeteckning etc. Och sånt är datorerna väldigt bra på att snappa upp. Bara så att vi har det ju vägen. Sen tror jag så här att man måste tänka på kalkylen här, och det är också till Skatteverkets försvar. Jag menar, förra året var det ungefär 2,4 miljoner rotärenden. De är 100 medarbetare som jobbar med detta, och de har jobbat ens heltid hela det gänget. Så då kan man tänka sig, hur ska man då, vad är lösningen på att hitta detta? Och min åsikt är att med nuvarande modell när det gäller rotavdraget så kommer man inte lösa det.
Säger alltså Samir Besatzi, reporter på Uppdrag granskning som ligger bakom avslöjandet om rotavdragen. Tack till dig, tack också Patrik Lillqvist, chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
Idag fyller Sveriges första moské 50 år.
Ja, det var den 20 augusti 1976. Efter flera år av planering och bygge som Nasir-moskén slog upp portarna i Högsbo höjd i södra Göteborg.
Gud har hjälpt oss och vi har fått en egen moské.
Ja, där står den nu, den första moskén i Sverige. Med sina miniatyrminareter och sin färgglada fasad ger den intryck av en österländsk jättekuliss kvarglömd i det gråa ursvenska bostadsområdet från 50-talet. Det är härifrån den helige profeten Muhammeds budskap nu ska föras ut över Sverige. Till svenskarna och de 6000 muhammedaner som bor här i landet.
Det är den första steg att islam ska vara kvar i nordiska land.
Fem gånger om dagen, året runt, kan nu invånarna här i stadsdelen Högsbo höjd i Göteborg höra kallelse till Salah, till gudstjänst. Och som sig bör ligger andaktsrummet i riktning mot Mekka, alltså mot syd-sydost.
Så det lät alltså för 50 år sedan SVTs sändning från invigningen alltså.
Mm. Och jag säger välkommen till Kashif Virk, imam och pressansvarig för 50-årsjubileet av den första moskén i Sverige. Hej!
Hej, tack så mycket.
Ja, du är ju själv uppvuxen i Göteborg och med den här moskén. Din pappa var en av pionjärerna. Ja, vad tänker du när du hör det här för 50 år sedan?
Vilket fantastiskt klipp ni har hittat fram då. Vilken fin historisk tillbakablick då till för exakt 50 år sedan då portarna till Sveriges första moské slog upp. Det var väldigt fint att höra det och den här dagen är väldigt speciell för oss.
Ja, men berätta, vad har moskén betytt för dig?
Jag föddes 88 i Göteborg och minns med värme alla dagar, alla timmar. Jag spenderade den här moskén tillsammans med mina församlingsmedlemmar. Det var också där min identitet då, som svensk och som muslim växte fram. Då vi från moskén fick lära oss att det här är vårt land och det här ska vi verka för dess bästa. Jag minns särskilt att vi nu firar nationaldagen i moskén och det här ger mig väldigt fint och hopp och full bild också att islam är en del av Sverige.
Mm. Vi har en till gäst med oss, Lasse.
Ja, Simon Sorgenfrey. Du är professor i religionsvetenskap, inriktning på islam vid Södertörns högskola. Då. Den här moskén tillhör då Ahmadiyya-inriktningen inom islam. Det är en ganska liten församling då i Sverige men som varit lång tid här. Varför var det just de som fick tillåtelse att bygga det här?
Ja, men det kan nog spela roll att det är en ganska
liten församling eller mindre gren då, som har en internationell spridning och väldigt väl organiserade och inte minst hade möjlighet att finansiera det här bygget själv. Mm. Det var många, eller flera i alla fall, församlingar som hoppades bli först med att bygga en moské i Sverige.
Okay.
De första samtalen hade man liksom redan på 50-talet med Tage Erlander. Men det blev den här gruppen då som var först.
Och reaktionerna då? Vad var de?
Ja, men det hörde vi ju här. Det var liksom någon så här härlig Ture Sventon-orientalism nästan, med det här templet, ja, okay, som ligger i den här dimmiga förorten.
Här ska mohammedanerna vara, det är också speciellt.
Ja, det fanns kanske en sorts liksom, ja, kanske kan man säga entusiastisk nyfikenhet kring den här frågan då.
Mm. Kanske din pappa var väl en av de här som var med nästan från början. Du har pratat lite med folk som var med då. Vad säger de om den här tiden?
Ja, jag har pratat med en rad pionjärer då, bland annat min pappa. Jag pratade också med vår första missionär, Kamal Yusuf, som kom till Sverige redan 1956. Och han var ju med och tog fram den här moskén också och pratade med kommunen. Och han berättade entusiastiskt hur den här dagen då, det var en solig dag. Det var över 600 gäster från olika delar av världen. Det viktigaste för oss var att vår kalif, vår internationella ledare, andlige ledare, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, var på plats. Så det var väldigt högtidligt. Och därefter berättade de också om verksamheten i moskén. Alltså, det berättade ju stor nyfikenhet att en moské hade slagit upp portarna. Många muslimer av olika inriktningar sökte sig dit. Vi såg också att de berättade under vissa dagar kom skolbussar, flera stycken, och ville ha studiebesök. Och de här studiebesöken har vi fortsatt än idag och erbjuder det kostnadsfritt.
Mm. Vad tror du att just Nasir-moskén och att den har varit så länge i Sverige har betytt för synen på islam i Sverige?
Budskapet för den här moskén har ju ständigt varit: vi vill ha dialog, vi vill ha samverkan, vi vill hjälpa till att stärka samhället genom olika projekt, genom olika dialogverksamheter. Det har varit en plats för inte bara dyrkan då, utan för öppna samtal. Någonting vackert som vår kalif sa vid invigningen var att vi ser oss själva inte som ägare av den här moskén, utan vi är dess förvaltare. Alla som vill söka sig dit, bara sig där för att söka kunskap eller dyrka, är alltid välkomna och portarna står öppna.
Mm-hmm.
Så den synen att alltså vi bjuder in till en svensk där man inte ska vara så inåtinriktad, utan man ska vända sig utåt och sträcka ut en hand och bygga samhället tillsammans. Det har varit väldigt ledande för oss under de här åren.
Simon Sorgenfrey, vi hörde här om nyfikenhet i början på islam och muhammedanerna och muslimer och så. När började den här blicken på islam förändras?
Ja, men det började 1989, brukar man säga då, med den här dödsdomen som Irans dåvarande ledare Ayatollah Khomeini uttalade mot den brittisk-indiske författaren Salman Rushdie med romanen Satansverserna.
Fatwan.
Ja, Fatwan. Då kan man se hur det växer fram en oro kring islam och politisk islam i hela västvärlden. Och sen förstärks den naturligtvis efter 11 september och den rad av terrordåd som har begåtts i islams namn sedan dess. Mm.
Och här i Sverige, följde man det?
Ja, det,
mönstret?
Vi kan se att det mönstret har vi i Sverige också.
Och det här med själva moskébyggnaden då, Simon, har man satt själva byggnaden i det perspektivet också? Vad har det symboliserat?
Jo, men det kan man ju se även i den pågående valrörelsen att det finns partier som vill även riva moskéer eller förbjuda byggnad av nya moskéer och så. Så det är ju en väldigt stark symbol för islams närvaro i det här landet då, som vissa vänder sig emot. Så att moskébyggnaden har ju blivit en av de tydligaste symbolerna för islam, och man har knutit mer negativa tankar kring den än vi hörde i det här reportaget för 50 år sedan.
Och det diskuteras ju alltid vem som betalar nu för tiden. Mm. Var det så då?
Ja, fast på ett annat sätt.
Ja,
när Sveriges andra moské byggdes då några år efter den här Göteborg Islamic Center i Malmö, då hade man kontakt med både Saudiarabien och Libyen, Gaddafis Libyen, om finansiering. Och många i församlingen ville inte ta emot såna här pengar. Men det som sen blev den myndighet som har distribuerat stöd till religiösa samfund i Sverige, de uppmuntrade församlingen att ta nu emot pengarna när Saudi och Libyen liksom vill dela
den
ut dem.
Svenska myndigheten,
den svenska myndigheten.
Men de själva ville inte. Varför ville inte de själva det?
De var oroade över att det här skulle innebära någon sorts styrning av moskén ifrån de här länderna.
Och hur blev det till slut?
Det fanns sådana försök att liksom få in personer i styrelsen för den här moskén, men man har från moskéns håll försökt hålla sig fri från det då. Så att det fanns en rimlighet i den farhågan från församlingen.
Kashif Virk, vi pratar ju om synen på islam som har förändrats ganska mycket. Men du har ju själv turnerat för att förklara vad islam är. Fråga en muslim, ditt projekt. Vad möter du idag när du är ute och reser?
Det stämmer att församlingen tillsammans då, alla företrädare, har vi drivit kampanjen Fråga en muslim nu i 9 år. Det här började i valrörelsen för 2017 upp till valet, då vi märkte samma retorik som vi ser idag. En polariserande och stigmatiserande retorik. För att möta den så tänkte vi, nu går vi ut till varje stad i Sverige och möter folks frågor. Och det Sverige jag fann då, det var så fjärran från de mediala och politiska rubrikerna. Det var människor som var genuint intresserade. De tackade oss för att vi gjorde detta. Senast igår blev jag intervjuad av The Guardian om denna kampanj. De såg också att folk kom fram till oss och tackade oss att det här verkligen behövs. Så det här är en kampanj som pågår än idag, varje helg, runt om i Sverige för att föra människor närmare. Mm. Vi behöver komma bort från det här att vi talar om varandra, utan vi behöver tala med varandra.
Men kanske vad... Vad tänker du om det gapet mellan det du berättar att du möter och ja, det som många människor möter till exempel i media eller det man tror händer?
Det som pågår är ju förstås att jag ser det självklart att integrationen, att islam blir en del av Sverige, är ingen friktionslös process. Precis som tidigare minoriteter i Sverige, romer, judar och samer och finnar. Alla blev det en del av Sverige efter en lång process som var väldigt, väldigt också polariserande. Men i slutet av tunneln finns det ett ljus och jag tror verkligen vi kommer komma dit. Men just nu ser vi tyvärr då att rädslan för islam har politiserats och används i retoriken som gör att också vanliga muslimer som står för fred och kärlek, att de också känner sig som att de inte är riktigt en del av samhället. Och det är ju förstås oroväckande.
Det säger alltså Kashif Virk som är imam och pressansvarig för 50-årsjubileet av Nasirmoskén, första moskén i Sverige. Tack för att du var med och tack också Simon Sorgenfrey, professor i religionsvetenskap med inriktning på islam vid Södertörns högskola.
Och nu undrar vi då, att kissa i handfatet istället för i toaletten, kan det vara en lösning på vattenbristen som råder på många håll i Sverige?
Mm, det tyckte i alla fall Olof Wikström från Umeå som ringde in till Ring P1 igår med det förslaget. På det viset skulle man ju kunna spara ganska mycket spolvatten, menade då Olof Wikström som utvecklade tanken i P4 Västerbotten.
Varför säger ingen det här? Det är ju ett genialiskt knep om man verkligen vill spara vatten. Då tänker man ju genast att det här är snuskigt eller så.
Ja, jag hade faktiskt en fråga om det.
När jag nu gör det här, kissar i handfatet, som låter så märkligt, så sköljer jag ju allt efteråt och så har jag en ungefär som en diskborste som jag liksom vaskar runt lite grann. Så att det ska vara, inte finnas någon lukt och det ska försvinna.
Är du inte rädd för stänk då? Upp liksom mot tandborsten?
Alltså, jag har ett litet 5 deciliter smått, va? Kissade det. Så häller jag det försiktigt i det lilla hålet där. Kom, det vidrör inte ytorna runt omkring.
Du kissar i måttet?
Ja, varför inte? Så enkelt är det.
Det är så du gör? Ja. Så inte direkt i handfatet?
Nej, då skvätter det lite grann så. Ja.
Ah.
Ja, enkelt. Men då går det liksom åt en halv liter eller kanske en liter istället för de här stora mängderna. Tänk nu bara på Centraleuropa, varma där nere i Grekland. Det brinner och de har akut brist på vatten. Jag tycker det skulle vara självklart att man gör en sån här sak där. Och så tänker jag så här att det kan ju bli en sån situation här uppe i Umeå också. Och då är det väl bra att man har det där ordet krisberedskap. Man vet hur man kan spara vatten. Det här är ett sätt.
Jaha, du.
Jag tror det är Olof Wikström alltså som intervjuades av Freja Lantto Heldebro vid P4 Västerbotten.
Ja, vi ska försöka reda i detta med handfatet. Sandra Strand, dricksvattensexpert på branschföreningen Svenskt Vatten. Hej!
Hejsan!
Ja, du har lyssnat här. Vad säger du om Olofs idé att hälla ut kisset i handfatet istället för i toaletten? Spara det av vatten?
Ja, jag vill börja med att säga vilken fantastiskt innovativ idé. Och alla sådana här initiativ är ju verkligen positiva för att bidra till minskningen av att använda dricksvattnet till till olika saker som vi ju gör i vardagen såklart.
Så det är en bra idé?
Ja, det, ja, absolut. Det kan vara en bra idé. Och jag tycker det att vi behöver ju alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet. Framförallt som nämns här i inslaget att vi faktiskt har en pågående vattenbrist i stora delar av landet. Där behöver vi göra många insatser tillsammans för att minska förbrukningen. Och det kan man ju göra på andra sätt också.
Men,
till exempel. Ja, ja, förlåt.
Men minskar det här vattenförbrukningen då?
Ja, man kan väl säga generellt sett att spola i en toalett, det beror lite på om du har en nyare eller en äldre toalett, men det går åt ganska många liter för att spola i toaletten. Så att om han nu beskriver att han bara spolar ur lite grann då i handfatet, det är klart att det kommer att spara några liter per tillfälle. Så att det är klart att det funkar.
För det finns ju ett vattenlås alltid under handfatet, tror jag i alla fall. För allt hur mycket vatten krävs det för att skölja ur det?
Ja, det kan jag faktiskt inte svara riktigt på, men generellt så skulle man väl ändå säga att det går åt mindre vatten åt att bara spola ur i handfatet än att spola i toaletten, i och med att det ändå går åt en 6, 7, 8 liter varje gång du spolar i toaletten, även om du har en snålspolande ny toalett.
Mm. Det låter ju inte särskilt hygieniskt, kanske.
Nej, det är mycket möjligt att det inte är det. Jag gillar idén mest och tycker att alla initiativ som bidrar till att spara på vattnet är positivt.
Vilka andra lösningar har du vad det gäller spara på vatten?
Ja, men en sån klassisk grej är ju att duscha istället för att bada badkar till exempel. Där kan man ju spara otroliga mängder vatten. Mm. Och gärna duscha så kort som möjligt. Man kanske kan ha en tävling i familjen om vem som kan duscha snabbast. Det sparar otroliga mängder vatten.
Apropå det här just... Ja, förlåt, fortsätt.
Även att vattna med till exempel regnvatten i din trädgård. Vattna blommorna med regnvatten är också en sån sak som bidrar jättemycket till förbrukningen. Men också stänga av kranen när man borstar tänderna. Ställa in kallt vatten i kylen som du alltid har kallt där istället för att spola ur kranen varje gång du vill ha kallt vatten. Det är liksom små tips man kan tänka på.
Det pågår ju också en diskussion om att vi i Sverige duschar i dricksvatten. Finns det någon lösning på det, att man inte just slösar på dricksvattnet?
Ja, men det är ju verkligen så. Vi använder ju dricksvatten till väldigt många andra saker förutom mat och dryck som ju är det liksom primära syftet. Vi gör det ju även när vi tvättar, när vi diskar och när vi duschar. Och där pågår det ju mycket arbete för att se liksom vad kan vi göra för att använda annat vatten än dricksvatten till sådana saker. Och där pågår det bland annat olika typer av projekt för och även som faktiskt är en verklighet att i vissa byggnader så spolar man till exempel toaletterna med regnvatten som är uppsamlat i fastigheten istället för att spola med dricksvatten.
Finns det ett stort intresse bland de som bygger nu att ordna sån här teknik, att tänka på ett annat sätt skulle du säga?
Ja, men det upplever jag att det gör. Sen kommer det ju med mycket ansvar också att man ska kunna se till att det finns dricksvatten i de rören det ska vara dricksvatten och till exempel regnvatten i de rören som det ska vara regnvatten. Så att det är absolut görbart och görs redan idag och någonting som jag upplever att vi verkligen behöver fokusera mer på framöver för att värna den resursen som dricksvattnet faktiskt är.
Tack så mycket, Sandra Strand, dricksvattenexpert på branschföreningen Svenskt Vatten.
Och det vi hörde här var ju eftermiddagens Studio 1 med programledarna Lasse Johansson och Sharon Joma. Producent för kvällens program var Martina Lindvall, tekniker Liv Frydén, jag heter Annika Nordin. Tack för ikväll, närmast nu dagens Ekopodden här i P1.